CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Vi socialdemokrater ser hela problemet och därmed har hela lösningen.
Vi vill inte ha Chinatown, vi vill inte ha Somalitown eller Little eller, utan att vi ska kunna bo blandat.
Ja, alltså det är ju här ingen valkampanj.
Nej, men jag kallar det för en powerturné.
Det här har varit ett studiebesök.
Jag själv beskrivit som en kampanj.
Mitt första besked till de båda övriga här kommer att vara att jag vill sitta i regering. Jag tycker det är självklart. Jag tycker att Sverige vore betjänt av en majoritetsregering.
Betyder det här att gärningsmannen planerade att mörda Annie Lööf helt enkelt?
Ja, så är det.
Magdalena Andersson lovar minst lika många kronor till förebyggande arbete mot gängkriminalitet som till förstärkningarna av polisen. Och hon vill ha ett Sverige utan Chinatown eller Somalitown. Liberalerna har internt gurgel igen efter bussamåkningen med Sverigedemokraterna till Forsmark. Jimmy Åkesson vill sitta i regering. Det är hans första besked till M och KD. Och centerledaren Annie Lööf var enligt åklagaren tilltänkt som mordoffer för Almedalsmördaren i Visby. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Och nu hälsar jag veckans paneltrio välkommen. Stefan Attefall, välkommen.
Tackar.
Rådgivare, styrelseproffs och tidigare kristdemokratisk civil- och bostadsminister. Enna Gerin, hej och välkommen.
Tack, tack.
Utredare och biträdande chef för fackligt finansierade tankesmedjan Katalys. Henrik Mittelman, hej.
Hej.
Oberoende finansanalytiker och krönikör på Dagens Industri. Vad ligger i luften som ni uppfattar det nu, drygt 2 veckor före valet?
Ja, vad ska vi säga? En rörlig väljarkår och mycket diskussion om ytlighet tycker jag. Och lite konkreta besked. Och är det något besked så är det ganska mycket av så här vallöften som kommer att bita politikerna i svansen. För det är ganska vidlyftiga ekonomiska vallöften ibland om kompensationer hit och dit.
Vad anar du i luften, Anna?
Men jag slås av hur jämnt det är. Alltså att det är väldigt svårt att liksom sia vart det här kommer hamna om några veckor när det är valdag. Och att det är ett väldigt liksom högt tonläge. Jag sa häromdagen i P1 morgon att jag tycker det här är den första riktigt populistiska valrörelsen vi ser i Sverige. I olika bemärkelser. En är det Stefan pratade om, de här liksom vallöftena som är väldigt vidlyftiga på vissa sätt, men å andra sidan också att man har väldigt förenklade lösningar på väldigt svåra och komplexa samhällsproblem. Man underskattar, tror jag, väljarna lite.
Och Henrik, vad detekterar du i atmosfären?
Jag tänker mest på bristen på visioner. Att det är så visionslöst. Allting handlar liksom om att vi ska släcka några bränder här och nu. Och vi har ju naturligtvis väldigt stora problem. Men vart är vi på väg? Var ska vi vara år 2030? Alltså Vänsterpartiet kan man ju ändå säga. De vill ju ändå, åtminstone enligt partiprogrammet, för statliga banker och lite annat galet. Men det är ändå liksom, då vill man någonting. Vill Moderaterna att vi ska bli ett nytt Schweiz? Vill KD det? Alltså på något sätt att man kunde lyfta blicken lite grann. Nu handlar det bara om att bland de mer etablerade partierna så handlade det om att liksom mest kopiera SD-förslag. Vi ska ha lite straff och det ska vara lite mer ordning och reda.
Igår torsdag kom Socialdemokraterna med sitt valmanifest och i tisdags var det Magdalena Anderssons tur att grillas i SVT. Så vi börjar med Socialdemokraternas politiska erbjudande.
Och en av de sakerna vi går till val på, det är att bekämpa gängkriminaliteten. Med en politik som ser hela problemet. Så för varje krona som vi vill lägga på fler poliser ska minst en krona läggas på det förebyggande arbetet för att stoppa nyrekryteringen och bryta segregationen. Vi ska vara stenhårda mot brotten och stenhårda mot brottens orsaker.
Anna Gerin, det här finansiellt formulerade vallöftet, minst en krona till åtgärder mot brottens orsaker för varje krona mer till polisen. Hur ska det bli praktisk politik av det här som till slut knäcker gängen?
Ja, alltså det var ju den egentligen enda riktiga nyheten som presenterades med valmanifestet. Och jag tycker i och för sig att det är väldigt bra av Socialdemokraterna att ta sig an de här frågorna på det här sättet och att kontrastera sig mot högerblocket genom att försöka då i princip spela lika när det kommer till de här tuffare tagen, hårdare straffen. Men sen också då lägga på en till dimension och säga att vi har liksom en mycket mer komplex bild. Men jag kan tycka att när jag läste i valmanifestet så det är väldigt vagt vallöfte. Alltså på ett sätt, visst, det är en princip. De kommer satsa lika mycket på förebyggande som på polis. Men det finns, vi får inte veta hur mycket pengar det handlar om. Och det finns inga siffror, det finns inga detaljerade liksom, konkreta reformer på de här områdena. Så att på ett sätt håller hon det väldigt öppet. Alltså, det ska liksom helt enkelt vara enkelt att förhandla och det ska inte komma några svekdebatter efteråt. Så det är väldigt liksom, vagt och öppet formulerade luften skulle jag säga.
Stefan Attefall, fungerar det här att dimensionera socialpolitik och annat som ska förebygga kriminalitet med ett finansiellt mål?
Jag tycker det är bra att man lyfter fram det förebyggande arbetet. Det tycker jag skulle vara mycket mer präglande här diskussionen om brottslighet. Men hur det ska gå till, jag menar, ofta blir lösningen då lite mer statsbidrag till kommunerna. Men det innebär ju inte att det blir mer brottsförebyggande arbete för det. Alltså du måste ju på något sätt ingrepp i kommunal självstyrelse om du ska kunna styra det från staten i alla fall. Så att det där hur-frågan är oerhört viktig och det saknar ju på något sätt hela den här valrörelsen. Hur ska det gå till? Välvillighet finns ju. Det som är frapperande tycker jag med Socialdemokraternas valmanifest och även Magdalena Anderssons utfrågning i tv var ju att det är så fullständigt brist på idéer och visioner som du sa, Henrik. Alltså det fanns ju ingen vilja, det präglas ju inte av någonting. Vad vill vi egentligen? Förutom att just spela 0-0 mot Moderaterna och Sverigedemokraterna i brottslighet. Så där tycker jag det är ju det som på något sätt är så fattigt och att förväntar mig faktiskt mer av Socialdemokraterna än vad jag tycker jag fick i tv-utfrågningen.
Och sen var ju helt skrupellös i den här partiledarintervjun när hon liksom ändrar åsikter om olika saker och ting och försöker även pådyvla tittarna att det är hon som helt har ändrat invandringspolitiken och att det var den tidigare alliansregeringen som ska läggas till last för allt. Mm.
Vi ska komma till utfrågningen alldeles strax, men just det här vallöftet med minst en krona till åtgärder mot brottens orsaker, det vill säga hur mycket polisförstärkningen kostar kommer att påverka hur mycket som läggs på det här. Vad tycker du om det, Henrik?
Ja, men det är en märklig prioritering. Alltså, man kan ju förstå prioriteringen och det låter väl väldigt klokt med förebyggande åtgärder. Kanske någonting lite mer konkret om hur saker och ting ska gå till. Men hennes nya favorituttryck är ju just det här med att det får vi återkomma till.
Ja, men jag vill bara återkoppla till att det här problemet att det inte är så konkret med det här luftet är ju att ja, men vi vet ju inte hur mycket de kommer satsa på polisen så vi vet inte hur mycket som kommer hamna på förebyggande.
Nej, exakt.
Och det kanske inte blir så himla mycket. Det kanske skulle varit 3 gånger mer på förebyggande än polisen för polisen är ju bara en liksom, myndighet. Det kanske inte blir så mycket pengar.
Det kommer väl liksom, att kosta mycket att utöka antalet poliser. Blir väl...
Jo, men vi hade till exempel på Katalys i våra vallöften som vi föreslog åt arbetarrörelsen så hade vi ju något väldigt liknande där vi föreslog att man, precis som man har gjort en satsning på 10 000 fler poliser, så skulle man nu göra en satsning på en liknande satsning med 10 000 fler socialarbetare. Det hade ju varit alltså, väldigt mycket mer konkret än den här krona för krona-principen.
Ekot berättade i morse om en utredning som tillsattes 2017 för att få bukt med gängkriminaliteten. Den utredningen fick tydligt direktiv om att det inte fick kosta någonting extra. Utredningen hade namnet Socialtjänstutredningen och den har heller inte lett till någon proposition från regeringen. Det var ett annat sätt att ge finansiell styrning.
Mm. På ett exempel, jag är engagerad också i stödboendeverksamhet och avhopparverksamhet. Och jag ser hur svårt det är alla politiska fina ord om att nu ska vi satsa på avhopparverksamhet och socialtjänst. Inte sippra ner i praktisk ska säga, verkstad ute på socialkontor, ute i kommuner och ute i stadsdelsnämnder. Alltså hur man får maskineriet att jobba är ju den viktiga frågan, inte välvilligheten. Men jag vore ju inte gammal kristdemokratisk bostadsminister när jag lyfter fram att vi vet ju också att välfungerande familjer är den bästa brottsförebyggande faktorn. Och du måste göra någonting åt strukturerna i de här utsatta områden, bostadsstrukturen. Det är sånt som ger effekt. Men det är långsiktigt arbete och det måste man våga ta i de frågorna om upplåtelseformer, om trygghet, om bättre, ska jag säga, mer poliser, men också om välfungerande socialtjänst och civilsamhälle. Det krävs ett helt annat batteri och där måste både kommunpolitiker, fastighetsägare och staten medverka. Och den uthålligheten ser vi tyvärr på alldeles för få ställen.
Men du som kan de här frågorna, om man skulle tänka sig att man säljer ut en del av de här hyreslägenheterna så att folk får möjlighet att köpa sina bostäder. Mm. Skulle det förändra någonting?
Ja, en del av lösningen ligger i detta. Du måste bygga nytt, du måste förändra upplåtelseformer så att människor när de blir äldre, kanske bildar familj, vill bo kvar och hittar en bostad i samma område. Och du får in också människor med olika inkomstnivåer i samma områden. Det är alltså koncentration av människor med en svag förankring på arbetsmarknaden med låga inkomster som skapar en del av de här problemen. Och det måste bryta, måste blanda människor. Och det gör det bland annat genom att förändra de fysiska strukturerna. Så att det där är en nyckellösning. Men det vet vi att det finns en oerhörd motvilja ifrån inte minst Socialdemokraternas sida på området.
Men det där är ju släkt med det som Magdalena Andersson talade om häromdagen. För att det är ju många intervjuer så här före valet och då var hon intervjuad av Dagens Nyheter och fick bland annat frågor om det som Anders Ygeman hade svarat i en annan intervju där han ansåg att alla bostadsområden bör vara blandade, att det ska gå att tala svenska överallt, men frågan är om etnicitet är en rimlig sorteringsprincip. Och då svarade Magdalena Andersson så här till Dagens Nyheter.
Vår framtidsvision är det som jag säger. Vår framtidsvision är inte att vi ska ha Chinatowns i Sverige. Jag har faktiskt inte hört någon som säger det heller, att det är deras framtidsvision. Men det är inte, vi vill inte ha Chinatowns, vi vill inte ha Somalitown eller Little Italy, eller utan att vi ska kunna bo blandat med de olika erfarenheter som vi har.
Ur Dagens Nyheters studio DN. Anna, vad säger du om det här?
Ja, alltså egentligen är inte det en så jättekontroversiell åsikt. Det är ju olika sätt som man har sett att liksom minoriteter eller olika invandrade grupper har tagit sig upp i samhället. Och det här är en modell som inte har funnits egentligen i Sverige. Den finns mer i den anglosaxiska världen, i USA, i Kanada, i Storbritannien. Där man har de här mer etniska enklaverna som blir en språngbräda in i samhället för nya invandrargrupper eller invandrare.
Men det här Somalitown fick hon ju påskrivet för från en hel del politiker på vänsterkanten och på miljökanten.
Ja, men vi hörde ju citatet här. Hela citatet här var ju, exemplen var Chinatown, Somalitown eller Little Italy som är väldigt liksom kopplat till exempel till New York. I New York finns ett Chinatown, ett Little Italy. Så att det är väl bara exempel på den typen av integration mekanismer som hon inte har ambition för. Alltså hon vill mycket mer att man har ett blandat, att man liksom har blandade bostadsorter. Nu i Sverige har vi ju inte heller de här typerna av etniska, vad ska jag säga, enklaver, för att våra utsatta områden är ju otroligt beblandade. Det är ju invandrargrupper från hela världen. Det finns otrolig mångfald. Hos oss handlar det ju mer om egentligen en klassfråga, att många av de mer socialt utsatta människorna är ju invandrade och de har hamnat i de här socialsatta områdena.
Och då sa Anders Ygeman att det inte är bra om det är för stor andel med utom-europeisk bakgrund.
Utom-nordisk var det, va? Eller utom-europeisk?
Var det utom-nordisk?
Utom-nordisk tror jag.
Ja, utom-nordisk.
Okej. Vad säger Henrik och Stefan om hela den här diskussionen?
Att åsiktskorridoren har breddats. Tänk om någon hade sagt detta för några år sedan. Det var ju något parti som gjorde det, men det var inte vad man trodde att man skulle höra från ett statsråd i den socialdemokratiska regeringen.
Alltså, Ygeman har ju rätt i den delen. Min gamla bänkkompis, riksdagen, 8 år. Nej, men jag tycker han har rätt i den delen. Alltså, man måste lära sig språket. Man måste komma arbete. Man måste följa svensk lagstiftning. Alltså det är de grundläggande kraven. Och så måste du se till att när människor då börjar göra som vi politiker eller som politikerna tycker, det vill säga börja få ett arbete, etablera sig, då ska man också ha chans att kunna kanske äga sin bostad eller kanske flytta till småhus eller kanske man bildar familj, vill ha större lägenhet. Men då är man begränsad och då flyttar man ut från de här områdena och inflyttar nya människor med låg förankring på arbetsmarknaden och så förstärker du segregationsproblemet bara. Och det är den här mekanismen som driver fram det vi sitter idag i. Och vågar man inte bryta både de här ska säga, sociala faktorerna men också de fysiska faktorerna, då kommer vi att ha kvar segregationen och förstärka den.
Jag vill ändå, om vi kollar på Magdalena Anderssons liksom uttalande just, så är det ju en anledning till att det ser ut så här i USA och är ju att de inte har en stark välfärdsstat. Så att människor kommer verkligen helt tomhänta och får väldigt lite stöd och hjälp att komma in i samhället och få en förankring i arbetsmarknaden. Och då har de här etniska enklaverna, då Chinatown och Little Italy, skapats som en språngbräda där man får sitt första jobb hos någon landsman, där man då där lär sig språket också, där man senare tar sig ut därifrån. Så att det är inte en modell som egentligen är dålig i sig, men varför ska vi importera den modellen när vi faktiskt har en väldigt stark egen modell som funkade väldigt länge innan välfärdsstaten liksom raserades. Och det var ju att vi hade en stark välfärdsstat som såg till att alla fick jobb, som såg till att folk fick bra bostäder och inte var trångbodda, som såg till att det fanns en bra SFI som inte var sönderprivatiserad. Jag själv kom till Sverige 1994 från kriget i Jugoslavien, och anledningen till att min integration var så god, det var ju att det fanns de här starka samhället, de här välfärdsinstitutionerna som lyfte in oss i det svenska samhället. Och då behövde vi inte en etnisk bosnisk enklav som gav oss jobb. Det här är ju helt, alltså det är ju sant. Så att, varför vi vill inte ha Chinatown, Somalitown och Little Italy. Vi vill ha en stark välfärdsstat som ser till att folk kan integreras in i det svenska samhället.
Ja, men det är inte kommunerna som har sett välfärden som är grunden till problemet. Det kan vara en faktor i vissa delar, och inte minst i små kommuner som har fått många invandrare upp i Hällefors och Filipstad och den typen av områden. Och skolan satsar man i många av de här städerna mycket mer på per elev i de här områdena och sådana saker. Och det kan göras mer, det behövs göras mer. Men det är inte där problemet är. Utan tvärtom, det var ju de här under miljonprogramstiden byggda områden som fick tomma lägenheter, och dit flyttade alla människor som kom till Sverige och så koncentrerades de där. Och vi har inte haft en medveten bostadspolitik som har försökt skapa, minska segregation och sprida människor i olika delar av en kommun.
Men jag vill bara säga att skolan är ett jättebra exempel. Jag hade ju turen att gå i den sammanhållna svenska skolan. När jag kom till Sverige så hamnade jag i en klass där vi var blandade, där det fanns folk från alla klasser. Jag fick kompisar vars föräldrar var ingenjörer och arkitekter, och jag hade också kompisar vars föräldrar var vårdbiträden. Och det också betydde otroligt mycket för min integration. Och idag har vi ju den här otroligt segregerade marknadsskolan som spär på segregationen. Så att det är det jag menar, att det är många
segregationen som avgör skolsegregationen.
Nej, skolan, all forskning visar att också vårt skolsystem spär på segregationen. Och det är förödande. Så att det finns massa institutioner helt enkelt som har raserats och som gör att vi har problem med segregation.
I tisdags var det utfrågning i Sveriges Television. Anders Holmberg och Camilla Kvartoft klämde statsministern på brottslighet, kärnkraft och hur hon ska kunna få ihop en regering.
Allihopa där vill du samarbeta med?
Jag är beredd att samarbeta med alla partier. Det bygger ju dock på att Liberalerna liksom kommer tillbaka till det som har varit en av deras historiska ledstjärnor i svensk politik.
Kan du locka tillbaka dem till ditt gäng?
Ja, de kommer tillbaka till liksom det som ju ändå är kärnan i Liberalerna, att stå upp för liberala värden mot nazism och mot fascism. De har ju hamnat liksom fel, och det är en stor sorg.
En stor sorg att Liberalerna har hamnat fel, men egentligen borde de ju komma tillbaka till mitt lag. Menade Magdalena Andersson allvar här, Henrik Mittelman, ett halvår drygt efter att Liberalerna bytte sida och lämnade januari-samarbetet, att de skulle svänga igen?
kanske inte just nu, men det är ju uppenbart att det som Gunnar Hökmark brukar säga, de före detta folkpartisterna. De före detta folkpartisterna är ju klivna. Och så där sår hon väl en litet frö av osäkerhet. Som kanske är lyckosam. Men rimligen så händer det väl ingenting nu.
Vad säger ni andra? Vad tanken när Andersson inte uteslöt Liberalerna i sin kommande regeringsunderlag?
Man intog en position då med januariavtalet och så svänger man från det till ett samarbete då med MKD och även då med SD. Skulle man börja svänga en gång till tillbaka, då är ju spelar ingen roll vad man tycker i sak om de olika positionerna. Men den veligheten kommer ju att överträffa alla skämt vi har haft om folkpartisters velighet genom tiderna.
Kluvenhet?
Ja, alltså det funkar bara inte. Det är en politisk omöjlighet. Då begår man
halvtiden. Men vad var hennes syfte, tror du?
Nej, men det är att hon vill ju försöka spräcka, för att det är hennes chans att behålla regeringsmakten och inte heller vara helt beroende av Vänsterpartiet. Det är att försöka. Centern har ju fått in i follan och hon vill gärna ha även Liberalerna. Det är ett försök att bredda sig. Hennes ideal är nog att få sitta i regering ihop med Centerpartiet och sen få stöd av MP och V med slippa ha med regeringen.
Johan Persson svarade på Twitter på det här som hon sa där, och han skrev så här: Socialdemokraterna känner inga gränser när makten ska säkras. Först yrar man om Liberalerna som rasister i veckor för att sedan vilja samarbeta. Tack, men nej tack.
Ja, men jag kan nästan hålla med lite att det är ett slags, man vill strö sår i det här, eller salt i det här såret, alltså i den splittringen som finns. Så det kan det absolut finnas. Men jag tror också att det här går ju i linje med Magdalena Anderssons och Mikael Dambergs mittenstrategi. Hon har ju hela tiden sagt att hon är öppen för allt förutom SD. Så att det var egentligen ingenting nytt. Hon fortsatte ju bara den linjen att jag tar ansvar, jag kan samtala med alla. Liberalerna får gärna komma in här i värmen och så vidare. Så att, men det handlade ju också om att de just nu har ett internt bråk och att hon ville liksom, ja, hjälpa till där i splittringen lite, absolut.
Det är lite njutningsfyllt det där att kunna hälla salt i andra sår.
Eventuellt kanske det.
Ja, kanske Liberalerna ändå enligt Magdalena Andersson. Men hur är det med Vänsterpartiet?
Ett parti som hemskt gärna vill sitta i regering med dig, det är Vänsterpartiet. Är du öppen för att regera, att ta in dem i regeringen?
Det är inte mitt förstahandsalternativ.
För att Nooshi Dadgostar, hon har ju krävt att få sitta i en regering om hon ska stödja dig som statsminister. Så kommer hon få sitta i regering då?
Jag säger, jag är skeptisk till det. Därför att inte minst nu så tycker jag att de under sommaren har suttit och viftat med PKK-flaggor. Det är ingenting som bygger regeringsduglighet i mina ögon.
Ja, det här var alltså ur SVT-utfrågningen. Henrik, det här var väl så nära ett nej man kan komma.
Ja, det här var väl ändå ett nej. Men annars är väl Magdalena Anderssons devis, eller möjligen vision, det är väl makten framför allt. Alltså hon är villig att göra precis vad som helst för att behålla makten. Man kan ändra vilka åsikter som helst. Ingenting spelar någon roll. Eller det är en sak som spelar roll. Att inneha regeringsmakten.
Mm. Nej, men jag tror att hon vill ha utanför Vänsterpartiet. Men Vänsterpartiet har ju också, vad är deras alternativ? De måste släppa fram Magdalena Andersson som statsminister, även om hon inte får ingå. Så att det här är ju Norsis krav. Men däremot kommer hon vara en besvärlig samarbetspartner under kommande 4 år om Magdalena Andersson får chans att bilda regering. Hon kommer att ge nålstick, hon kommer att göra upp med de borgerliga ibland för att hitta på grejer för att visa sin makt. Mycket besvärlig än tidigare partiledare, men hon kommer aldrig komma in i regeringen. Och jag tror också...
Aldrig?
Ja, inte aldrig, men i kommande mandatperiod. Mm. Sen tror jag också att både Centern och Socialdemokraterna inte heller vill ha Miljöpartiet i regeringen helst. Så att jag tror att de två partierna hamnar utanför och S och C bildar regering. Det är mitt stalltips om det blir en övervikt för det gänget efter valet. Mm.
Men kan man inte tänka sig att den yngre generationen ser på Vänsterpartiet på ett lite annat sätt än vad möjligen du och jag som är lite äldre, Stefan, ser på Vänsterpartiets liksom utveckling? Vi är ju uppvuxna i den gamla traditionen, ja, men, Vänsterpartiet, ja, kommunisterna och allt det där.
Ja, men alltså, tänk på att de har NATO-anslutning, de har förhandlingar med Turkiet. Alltså det är många sådana här frågor nu som utrikespolitik som det är svårt att ta in dem i regeringen i det här läget. Plus den politiska risken att man tappar mittenväljare, man skrämmer bort ett antal marginalväljare på mitten som är livsviktiga för att kunna förbehålla makten. Det är därför du inte kommer att se det. Sen tror jag inte att kommunisthotet spelar en roll. Det är inte det som är grejen.
En av de här PKK-flaggorna som Andersson nämnde, var det så att säga det som gjorde det alldeles omöjligt i hennes ögon att ta in Vänsterpartiet? Eller var det det ändå?
Nej, alltså, jag tror faktiskt att alltså, relationen mellan V och S har varit ett så sårig efter att faktiskt Nooshi fällde regeringen där i frågan om marknadshyror. Det blev väldigt högt tonläge mellan partierna och jag tycker faktiskt det är synd. Jag tycker man ska göra upp och bli vänner igen för att båda behövs om det ska bli en rödgrön regering efter valet. Att de får lägga det här bakom sig.
Hur skulle det gå till? Alltså någon slags försoningsmöte? Eller
nej,
någon...
men bara nu får de skärpa sig inom båda partierna. Liksom. Nu är det större saker som står på spelen.
Är de för långsinta i Socialdemokraterna?
Kanske det. Jag tror det har varit rätt så sårigt. Men jag tror också att... Alltså, det här är ju också en del av den här mittenstrategin som jag tog upp och som Stefan nämnde. Alltså, man har en strategi där man försöker få över liberala väljare eller mittenväljare eller urbana utbildade liberala väljare. Och då gör det inte så mycket om det faller bort lite folk till Vänsterpartiet för de är ändå en del av blocket. Så att det är inte lika viktigt att signalera gemenskap med Vänsterpartiet som det är att signalera till liberala väljare i C och Liberalerna. Att vi är mittenorienterade, med oss blir det en mittenregering, kom över, här slipper ni SD. Så att det tror jag är en del av det här gullandet med C och L och det här lite kalla attityden mot V. Samtidigt tror jag att det är en riskabel strategi för vänstersossar som mig är ju inte så jättemobiliserande att se det här. Och man blir rätt så opepp. Och nu börjar ju valet snart närma sig och oftast brukar ju Socialdemokraterna de sista liksom veckorna svänga om till en rätt så hård vänsterretorik för att mobilisera sina kärnväljare, mobilisera sina vänsterväljare, få upp dem ur sofforna. Och nu gör man ju inte det. Och jag är skräckslagen faktiskt för vad det här kan innebära. För när det är så jämnt i valet så kommer det till slut handla om att få upp sina egna, mobilisera sina kärnväljare. Och med den här mittenstrategin, om man ska köra den ända in i kaklet till valdagen, då demobiliserar man många av sina egna väljare. Och jag tror att det kan vara väldigt riskabelt.
Stefan?
Ja, jag delar mycket den analysen, Anna. Men jag måste bara fråga dig, du som ändå är vänstersosse som du säger, alltså höra Magdalena Anderssons tv-utfrågning och så talar om ekonomiska orättvisor och henne och lite arbetsgrupp och så frågar om kapitalskatter och skattepolitiken. Och det enda Magdalena Andersson säger är att hon vill reformera 3:12-reglerna och så vill hon samtidigt samarbeta med Centerpartiet som kommer att blockera det. Det var det enda hon antydde som någon slags vänsterposition här. Alltså det är ju så fattigt så att man blir ju tom, eller?
Ja, jag håller med. Man blir ledsen som att inte en socialdemokratisk statsminister med sånt förtroende som Magdalena Andersson har. Och efter 8 år i finansen att hon inte kan använda sitt förtroende för att faktiskt förklara. Jag tror att svenska folket hade förstått det. Vi har krig, vi har corona bakom oss, vi har en klimatkris, det är en krigsekonomi. Vi måste höja skattekvoten lite för att klara av det här, för att klara av försvaret och så vidare. Hur kan inte hon då använda sitt förtroende,
Henrik,
för att förklara det här? Det tycker jag är märkligt.
Höjde du på ögonbrynen när du hörde frågan om kapitalskatter och allting som har bidragit till större ekonomiska skillnader och hon inte vill göra så mycket?
Ja, men jag är så fascinerad av hela det här liksom, hela den här idén om att man kan strunta i vad som helst bara man får behålla makten. Och där är Magdalena Andersson.
Men då, skulle du vilja ha mer radikal jämlikhetspolitik från Socialdemokraterna?
Nej, verkligen inte, eftersom jag inte tror att det är på den vägen vi liksom blir går mot större välstånd och lycka och annat. Men jag är oerhört överraskad av den här bristen på visioner, att man inte vill någonting. Och sen även i den konkreta politiken, elfrågan är ju någonting som diskuteras i både slott och koja. Det enda som kommer fram är att vi ska producera mer, och så använder hon sitt andra favorituttryck, här och nu. Vi ska producera mer, alltså mer el här och nu. Vilket ju bara är en lögn, för det går ju inte. Alldeles oavsett om vi ska liksom bygga nya kärnkraftverk eller sätta upp lite fler vindsnurr och så blir det inte mer el imorgon. Det enda sättet att få oss att må lite bättre, det skulle vara ifall vi sparar el. Att det här är vad vi måste göra. Och att vi kanske liksom statsministern borde kliva fram och säga detta. Vi måste spara, dra ner på konsumtionen. För med små medel, sparar vi bara 5-10% kanske, så kommer elpriset att gå ner och vi får inte de här gigantiska problemen för industrin i södra Sverige. Mm. Små, små förändringar.
Men det här handlar väl om populism på det sättet att istället, alltså i valmanifestet finns ju de här förslagen om att spara. Men att istället för att, alltså ingen vågar gå ut, inga av partierna vågar gå ut och säga nu måste vi spara, nu måste vi offra oss inför ett val. Istället går de ut och säger nu ska vi ta 30 miljarder, 60 miljarder och subventionera hela elräkningar. Är inte det en slags populism?
Jo, men precis. Och då blir det bidrag och då dessvärre så kommer det inte att minska elkonsumtionen.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Vi inte öka våra incitament att spara. Men där tror jag att det vore så lyckligt om hon kunde våga göra det. Men det är precis som du säger, Anna. Då kommer vi alla bara börja tänka på att misslyckandet med energipolitiken och nedläggningen av kärnkraften. Allt det där som hon med rätta ska beskyllas för.
Apropå elpriser så har ju Liberalerna hamnat i internkäbbelläge igen. En bussresa med energipolitiska talespersoner för SD, KD, M och Liberalerna själva blev för mycket för en del liberaler.
Ja, så det är ju här ingen valkampanj.
Bussresan ledde i sista sekunden till ett ramaskri inom Liberalerna där flera ledande personer tyckte det framstod som om partiet kampanjade gemensamt med Sverigedemokraterna.
Idag har vi gjort ett besök på Forsmark för att lära oss mer om kärnkraftsverk. Det är inte så mycket mer än så.
Det är inte någon kampanj, bedyrade liberal energipolitiken Arman Teimouri till SVT Nyheter. Men TV4s Jens B. Nordström, han beskrev reaktionen inom Liberalerna som ett ramaskri. Och bussen, ganska liten buss men ändå något av en buss som de fyra politikerna på högersidan åkte i, den var strajpad med slogan Ny energi för Sverige. Stefan Attefall, kommer den här bussfriktionen att spela någon roll för Liberalerna i resten av valrörelsen?
Ja, kanske inte. Men det värsta som man kan göra i valrörelse, det är ju att få intern bråk. Det är ju grundregel 1.
Det ska undvikas.
Det ska undvikas. Och det är grundregel 2, det är kasta inte in nya variabler som stökar till det för valarbetarna. Och samtliga partier verkar ju misslyckas på båda punkterna. Jag ska säga att det här är mest komiskt. Och dessutom så åker man den här bussen som inte är någon kampanjbuss. Och sen så lyckas man inte ens prata ihop sig om hur man ska svara på journalisternas frågor.
Men hur vet du att det inte är en kampanjbuss? Vi vet hur det är.
Jag citerar ju någon där. Det var ju inte Moderaterna som sa det här var ingen kampanj. Så Moderaterna tar ju på sig, som hade arrangerat bussturnén tydligen då, hade tagit på sig kostymen att vara statsman och mässa och säga att det här är ingen kampanj, det är bara en studiebesök.
Henrik Mitterman, är det här besvärligt för Liberalerna under längre tid eller är det bara fniss?
Nej, men det är väl lite lustigt att Liberalerna först inte vill befatta sig med Sverigedemokraterna överhuvudtaget och inte ens en gång ta emot deras passiva stöd efter förra valet. Och nu ska man liksom först omfamna dem och sen så ska man lite göra slut.
Så jag tycker hela det här spektaklet var ett typ haveri och för Liberalerna. Alltså att man både fick det här interna bråket, alltså hur kunde man än tillåta det här hända? Och också för att man skrämmer bort då just de här urbana, utbildade, liberala väljarna som kommer avgöra valet vart de hamnar. Mm. Alltså Magdalena Anderssons väljare nu som de började faktiskt börja ta tillbaka in i det konservativa blocket med MKD och SD. Och jag blev väldigt orolig när det gick så bra för Johan Persson de här veckorna fram tills det här debaclet. Så att det här var verkligen ett haveri för Liberalerna. Och jag undrar också, vad tänker SD med det här? För det var ju de på något sätt som gillrade fällan. Och vad tjänar ens SD på det här? Jag vet att de inte gillar Liberalerna. Men om de vill få en majoritet om liksom drygt 2 veckor, då är det ju jättebra för dem att Liberalerna lockar in liberala utbildade liksom storstadsväljare in i det här blocket. Och istället så går de in och liksom gillrar den här fällan och skrämmer bort de här väljarna som kanske avgör valet. Så jag förstår liksom inte ens vem överhuvudtaget vinner på att de gjorde det här debaclet.
Jag tror vi ska säga så här, att en lärdom jag har av politiken, det är att allt är inte så genomtänkt som man tror. Jag tror att det var bara en fadäser. Och det ena, Sverigedemokraterna blev jättelycklig, blev inbjuden att åka på studiebesök. Moderaten tyckte att vi ska göra någonting roligt av det här och streama en buss. Och den tredje gjorde det, och den fjärde hastigheten sa ja. Och sen så plötsligt står man där. Jag tror att det var bara...
Vi ska strax gå över till nästa partiledarutfrågning. Men först... Magdalena Andersson i TV i tisdags. Hur framgångsrik var hon att klara de här grillande frågorna under nästan en timme?
Jag slogs mest av hennes förmåga att säga stopp 3 gånger. Det har aldrig varit med om någon människa i något samtal som säger stopp till mig när man pratar.
En del säger, får jag fortsätta eller får jag...
Ja, men jag tror att det säger någonting om henne och hennes attityd till en del andra människor. Jag har modererat henne. Och när man modererar politiker så slås man ju ofta av hur väldigt trevliga de är. För de är ju i den branschen där de ska vara trevliga. Det är ju lite av en skönhetstävling. Hon har ingen ambition att bli omtyckt. Det var liksom mitt bestående intryck av ett ganska långt samtal med henne. Hon är ointresserad av att bli omtyckt. Nu måste hon ju bli det, för att hon vill ju åtminstone ha 28% röster.
Hur bra eller inte bra var hon ena i utfrågningen?
Ja, men de har ju en strategi, Socialdemokraterna med Magdalena Andersson. Det liknar väldigt mycket Olof Scholz valkampanj i Tyskland, SPD, för ett år sedan när han vann. Det är väldigt personcentrerat, eller hur? Det var det där också. Och man lyfter fram väldigt mycket så här kompetens och det höga förtroendet. De har väldigt mycket kopierat Olof Scholz som då vann i Tyskland.
Och där behövs inte så mycket charm och sånt där.
Nej, precis. Det var ju det. Olof var ju otroligt tråkig och väldigt opassionerad. Jag kollade på några av de debatterna och det var nästan som man somnade när han pratade. Och jag från svensk kontext tänkte ju, och mycket liksom amerikansk kontext, tänkte nu är det kört. SPD kommer förlora, men det här gillade tyskarna. Frågan är om det funkar på svenskarna på samma sätt. För att när hon försöker vara väldigt så här, ta mycket ansvar, ta ett steg tillbaka, inte käbbla, det blir också att hon blir lite passiv, hon blir väldigt försiktig, hon kommer inte fram. Så att det var väl det jag tänkte på under utfrågningen och också under debatterna som har varit, att hon blir lite i bakgrunden.
Mm. Alltså jag tycker att det var en jätteintressant utfrågning. Jag rekommenderar alla svenskar att titta på den, och ha Socialdemokraterna mer än 20% efter det, då vet jag inte jag. Nej, jag tycker det var en katastrof. Alltså. Jag är förvånad, jag förväntar mer av Socialdemokraterna. Jag har ändå ganska mycket respekt för dem efter alla år i politiken. Men det där var...
Vad var det som brast?
Det var inga visioner, det var oerhört passivt, och hon klarade inte av frågeställningar som borde vara väl förberedd på. Sjukvården, sjukvårdsköerna, energipolitiken, brottsligheten. Hon hade alltså inga bra argument som hon kunde föra fram, utan det blev passivt, defensivt. Och visionslöst. Och dessutom dåliga svar på frågor som var självklara. Grundkurs 1A i förberedelser.
Man kanske har haft lite för höga förväntningar på henne efter Stefan Löfven. Nu när det blir skarpt läge.
En sommartimme med partiledaren.
Varför har ni inga barn? Var det första han frågade mig och min hustru Birgitta.
Det där var Bad Moon Rising, och det är för att man alltid ska spela Creedence i alla program.
Hej och välkommen till Sommartimma med Kristdemokraterna och Ebba Busch.
Vi erbjöd alla partier en timme på Kvartals poddplattform som de fick göra vad de ville med. Så länge partiledaren har huvudrollen och spelar 4 låtar. Nu har vi ett resultat. Följ vår satsning En Sommartimme med partiledaren. Första programmet släpps på Kvartals poddplattform den 30 augusti.
Tack för att ni har lyssnat.
Ja, i torsdags var det Jimmy Åkessons tur att önskedrömma om nästa regering.
De drar ju en massa röda linjer mot oss. Jag har valt att inte dra några röda linjer, för jag tror att det väljarna är nu är intresserade av det. Vad ska det här gänget göra efter den 11 september? Det är klart att jag vill ju gärna vara med här. Så är det ju. Kanske till och med ska vara i mitten. Så. Sen är det ju rimligt att även Ulf var med på ett hörn och Ebba.
Ulf får vara med på ett hörn.
Det var ju vänligt av honom.
Ja, Jimmy Åkesson drog alltså inte upp några egna röda linjer då när han ombads skissa på en ny regering som man kan stödja. Och det har kommit opinionsmätningar som är positiva för honom, där SD till och med är klart större än Moderaterna. Men hur tror ni att Jimmy Åkesson kommer att agera när valet är över? Nöjer han sig med att hjälpa fram en Kristersson-regering även om Sverigedemokraterna skulle vara det största partiet på högersidan?
Mm. Jag tror att han kommer göra det. Jag tror inte han kommer att få gehör för eller sätta sig eller kräva att hitta en regering. Men han utsätts också för tryck av det sina. Så skulle scenariot bli att de blir större än Moderaterna, vilket jag tror och hoppas ändå inte, så blir det ju också besvärligare för honom att hålla emot detta. Men jag tror att han i första hand är realist och inser att han inte ska ställa ultimativa krav. Och jag tror att tiden är inte mogen för att M och KD skulle släppa in Sverigedemokraterna i en regering. Men det blir ju besvärligt ju större SD blir. Det är ingen snack om saken.
Emma?
Jag tyckte det var intervjun, nu tog du fram just den här citatet, men intervjun, utfrågningen, så var det väldigt tydligt att han inte tänker kräva det här. Alltså att det här absolut inte var ett krav, utan det var en önsketanke. Och också att han sa till och med, ja, men om SD blir större än M och KD, sa han, då kanske det blir andra liksom krav.
Blir
men
andra
att bara SD är större än M, det kändes inte alls självklart att han skulle på något sätt kräva vara med i regering då.
Det är inte samma tonläge som Norsi har.
Nej.
Är det annat i utfrågningen som ni har reagerat på?
Jag tycker att han var, ska vi säga, påläst i den meningen att han klarar av att hantera frågorna om teknikaliteter kring migrationspolitik, olika grupper, klimatfrågor och grejer. Jag delar inte hans uppfattningar och tycker inte om många gånger hans tonläge, men det fanns en pålästhet som ju tar kontrasten, tycker jag, till Magdas mer defensiva hållning. Men det är ju uppenbart att han har ju sin stora grej i migrationspolitiken, och han måste hela tiden inta en position som är lite radikal än alla andra. Och det är ju det som är livsluften för på något sätt Sverigedemokraterna.
Och det är svårt när alla har gått åt det hållet.
Ja, det blir ju trängt. Då måste han liksom,
det blir väldigt trångt.
Låta han värre liksom. Va?
Ja, fast jag slogs mer av att det var som en liten reträtt i den här utfrågningen. Att man hade skickat fram några liksom provocerande saker inför med olika utspel som provocerar många och framförallt motståndarna. Och sen när han får frågor om dem i utfrågningen, då kan han backa och framställa sig själv som rimlig och sansad och inte liksom för hård eller rabiat, som en person som M och KD absolut skulle kunna samarbeta med. Så det kändes nästan lite uttänkt att liksom skicka fram provocerande utspel, och sen får han vara den som backar lite och låter rimlig och inte alls så tillspetsad.
Och det där var hans taktik hela tiden. Jag vet inte, jag är inte inblandad i det, jag kan ingen detalj om det, eller jag skulle inte uttrycka mig så. Det är ju en standardformulering han använder. Mm. Så han kör ju den taktiken inte bara här, utan han har kört det länge. Vilket ju också, tycker jag, menar, ta ju om så för uttalande om muslimer. Man kan tycka om man vill sakfrågorna, men det sätt att uttrycka sig på är ju förkastligt. Mm. Och han tar inte avstånd. Han säger, jag ska inte uttrycka mig så.
Men han fick ju ett antal frågor om Sverigedemokraternas syn på muslimer i Sverige. Och då sa han ju att han på gruppnivå tyckte att det hade varit negativt på olika sätt när det handlade om jämställdhet och hedersvåld. Men han var noga med att individer som är muslimer skulle han inte på något vis utesluta att de kunde fungera väl. Men där var han, vad tyckte du om när han fick de där frågorna, Anna?
Ja, men jag reagerade faktiskt rätt så hårt, för att utfrågarna ställde ju, sa ju att ungefär nästan knappt 1 miljon svenskar, och så är det runt 10% då, är muslimer. Är det, kan det vara stämma? Sa de det?
Ja, alltså alla muslimer säger inte, jag är muslim på 100%, utan det finns ju en del kulturella och sådär. Precis, men jag har i alla fall hört siffran, 700-800 000 har jag hört många gånger.
De sa ju knappt 1 miljon, och då sa de, men drar du alla liksom över en kam? Pratar du om dem som grupp? Det är ju otroligt många olika människor där det handlar om, som har olika relation till religionen och så. Men att han då höll sig kvar vid att ja, hela den här gruppen som grupp tycker han har påverkat Sverige negativt, eller har gjort Sverige sämre, som han sa. Det tycker jag verkligen var anmärkningsvärt, för man, å andra sidan ska man liksom inte dra alla över en kam och så vidare. Och här gör han det så tydligt i tv, och det har faktiskt inte heller varit så mycket reaktioner kring det. Jag hajade till det faktiskt.
Men det är väl ganska likt den där debattartikeln 2009 var det väl i Aftonbladet då, så att det budskapet har ju funnits i över ett decennium. Det är inte,
absolut,
det har inte införts nu. Henrik, vad säger du om det här?
Men jag tycker det jag slogs mest av är att, lite som du var inne på Stefan, att han har liksom konkreta svar på konkreta frågor idag. Till exempel nu när vi är så intresserade av el. Sverigedemokraterna är, vad jag vet, det enda partiet som har ett konkret förslag att vi ska ta bort skatterna just nu. Och det är ju liksom rationellt. Ekonomiskt rationellt. Det kommer leda till att vi sparar på el. Vi drar ner vår konsumtion. Jag förstår inte varför inte fler partier hoppar på det där. Och
varför skulle man dra ner?
Nu hänger inte med. Ta bort skatten.
Men istället,
då blir det billigare.
Istället för att pumpa ut massor med bidrag, där man får mer bidrag ju mer man konsumerar, så blir det ju här en marknadsprisanpassning. Priserna är höga, då kommer vi per definition att konsumera lite mindre. Men om man nu vill ha någon lättnad för hushållen, så är det ju bättre i så fall liksom med tydliga spelregler. Och det är nog, det var jag imponerad över att Sverigedemokraterna ändå kommer med något konkret.
Det var inget. Ja, det är ju bättre att du sänker skatten för folk eller ger högre barnbidrag. Det skulle ju göra att du hjälper grupper som kanske behöver. Sänk skatten för långkomsttagare och ger högre barnbidrag, då kompenserar du grupper som verkligen har kämpigt.
Ja, men det är inte så.
Jag med 41 öre per kilowatt i avtal, jag fick 6 000 spänn här alldeles nyss i kompensation. Jag har fast avtal på 41 öre per kilowatt ända fram till januari.
Kilowattimme måste du.
Kilowattimme.
Ordning
rätt. Ända fram till januari, sen kom min smäll. Men jag fick under vintern, fick jag ju 6 000 spänn i fickan alltså.
Jo, men de förslag som ligger nu, alltså de är ju oerhört, det är brist på något, det finns ju inget konkret ute, men det är ju att från sossarnas sida att det ska pumpas ut 30 miljarder till hushållen och 30 till företagen.
Och det måste
helt
gå via EU
på
den frågan också.
Och nu, nyheten som kom ganska sent igår och som än en gång visar att höga politiker kan bli mål för våld och terrorism.
Centerledaren Annie Lööf var ett av målen för den man som mördade psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren i Visby, säger åklagare idag.
Hon är att se som målsägande eller brottsoffer gällande den brottsmisstanke i den här utredningen som avser förberedelse till terroristbrott genom förberedelse till mord.
Enligt åklagaren ska den misstänkta Theodor Engström ha underkastat sig ansvar för såväl dådet mot Ing-Marie Wieselgren som förberedelsen till terroristbrott genom mord på Annie Lööf.
Sveriges Television och Ekot om den här nyheten som skakade om många av oss igår torsdag. Åklagare Henrik Olin berättade då att Annie Lööf har tilldelats ett målsägarbiträde i utredningen om mordet i Visby i somras. Och uppenbarligen har den misstänkte mannen erkänt att han hade för avsikt att mörda centerledaren. Vad är era tankar om att det fanns planer på att döda en svensk partiledare mitt under Almedalsveckan?
Mycket allvarligt, otäckt och bekymmersamt. Alltså det måste vara ruskigt otäckt för inte minst Annie Lööf personligen och hennes familj att veta att det fanns ett sånt där konkret syfte. Sen är det bekymmersamt för hela på något sätt öppna Sverige. Alltså, jag älskar Almedalen, mötet människor emellan. Man kan gå på gator och torg och snacka med statsråd och med privatpersoner och man kan gå och lyssna på vem som helst om saker. Alltså, allt det här som har börjat försvinna mer och mer i Sverige på olika sätt kommer att försvinna ännu mer. Alltså, det här är, ja, jag tycker det är bekymmersamt för hela vår demokrati. Den slutenhet det skapar, men framförallt är det ju det här läget så känner man ju starkt för Annie och hennes familj.
Mm, fruktansvärt.
Nu kommer den här utredningen kommer dröja uppenbarligen ner. Det krävs väldigt mycket för att förbereda åtal för terroristbrott. Så det kommer vara en lång period. Men tror du, Anna, också att det här kommer att påverka öppenheten i det svenska samhället?
Ja, alltså, jag tror alltså... Det kan göra det. Almedalen kommer ju få se över hur de jobbar med säkerheten. Det är faktiskt på ett sätt ofattbart att det kunde ske med så mycket säkerhetstänk som finns där. Och att en person faktiskt också blev mördad av den här högerextrema terroristen. Och frågan är bara om det hade varit Annie Lööf som hade gått förbi. Om det var hon som hade blivit attackerad först. Och jag tror att det kan påverka. Men jag tror också att det som kanske debatten har handlat väldigt mycket om, tycker jag, efter både mordet i Almedalen och den här nyheten igår, det är ju också tonläget. Alltså hur olika hatkampanjer eller sätt, vilket tonläge vi har inom politiken eller på Twitter eller i sociala medier kan uppvigla till såna här också hemskheter. Det var någon som lyftet fram att till exempel SDs kommunikationsenhet har gjort fler än 120 klipp om Annie Lööf. Där Annie hånas, visas upp med fula bilder och kallas ett hot mot demokratin. Och jag menar att liksom inget riktigt normalt parti håller ju på så. Och att de här hatkampanjerna från hela den liksom högerradikala rörelsen mot Annie Lööf kan också ha bidragit till att uppvigla extremister. Just att ha henne som måltavla. Och det hoppas jag att liksom hela det politiska nu...
Men är det rimligt att göra kopplingar till just ett speciellt parti, Sverigedemokraterna, och mordplanerna mot Annie Lööf?
Nej, men jag menar ändå att SD är ju en del av den här högerradikala rörelsen. De är det mest absolut mest rumsrena, vad ska man säga, organisationen. Men de har ju kopplingar. Och varför jag tog upp dem framförallt här är ju just för att det finns det här konkreta exemplet. Där alltså ett svenskt parti som kanske är det näst största partiet i Sverige, att deras kommunikationsenhet jobbar med att producera 120 klipp som är otroligt liksom negativa och på gränsen till liksom hatiska mot Annie Lööf. Det är inte ett normalt beteende för ett riksdagsparti i Sverige. Så att de borde verkligen ta en funderare på vad deras kommunikationsenhet faktiskt håller på med, skulle jag säga.
Henrik? Det är så fruktansvärt det som har hänt och det som kunde ha inträffat och det som kunde ha hänt. Hoppas verkligen inte att det förändras så mycket vad gäller tilliten i Almedalen och på andra platser. Det är någonting ganska unikt vi har i Sverige. Så hoppas att det inte har förstört på det viset. Men någonting har det ju säkert gjort.
Jag får bara säga att jag tror att det ligger någonting i vad Anna säger om det här med tonläget och aggressiviteten som många gör sig skyldiga till. Men på samma sätt som Sverigedemokraternas följare på sociala medier, kommunikationsavdelningar håller på med olika hetska utfall, så måste vänstersidan besinna sig. Ta hetsen och attackerna, inte minst mot Ebba Busch, som har varit från socialdemokratins och vänstersidans sida. Den har samma karaktär och samma tonläge. Och det räcker med att det finns någon sinnessjuk person som har dragning åt det tänkesättet, som också kan tillgripa saker och ting. Så jag tror att alla måste nu tänka till och tagga ner.
Jag håller med. Alltså det är ju någonting som hela det politiska, alltså inom hela det politiska spektrat måste tänka över efter.
Och vi är eniga om det.
Ja.
Ja, men det måste ju vara en målkonflikt detta, att man i en valrörelse så vill att väljare och politiker ska kunna mötas på något sätt, åtminstone att det är ett utbyte i alla fall. Och så säkerheten. och risken. Men det räcker med att det finns en person med en kniv och avsikt och förmåga och så vidare.
Jag kom ihåg valrörelsen när jag var tillsammans med Alf Svensson. Det fanns ju inga livvakter på Sergels torg. Så torgmöte och så efteråt kommer fram assaretsavrister och människor som ju inte var friska i huvudet alltså. Och ska prata och diskutera. Mm. Och vi fick vara en slags livvakt och hjälpa dem därifrån liksom. Alltså, det räcker med att en sån här person hade tillgripit en kniv eller någonting annat. Alltså vi har ju, i den meningen har det ju hänt någonting positivt med säkerheten. Men tyvärr har också hotbilden förstärks. Mm.
Men jag hörde Säpo tidigare idag och mitt intryck är att de har koll på alla Sveriges riksdagspartiledare. Mm. Koll är inte samma sak kanske som att bevakas hela tiden.
Och de bevakas hela tiden i valrörelsen särskilt.
Ja, och hur var det i Almedalen då?
Det var säkerhetsvakter runt partiledarna.
Ja.
Så att jag tror att hade hon gått på gatan så hade han kanske attackerat Annie Lööf. Men då hade ju sannolikheten för stor att säkerhetsvakten kunde ingripa. Men man vet ju aldrig säkert. Det räcker ju bara med att man lyckas komma igenom. Mm. Så att det är otäckt.
Med detta allvarliga i sinnet så går vi in på slutvarvet i veckopanelen från Kvartal. Och då är det dags för veckans person eller veckans ord. Vem börjar? Det är ingen som vill börja.
Jo, jag kan gärna börja. Jag tänkte först ha det där ordet stopp, för jag kan inte sluta tänka på det. Men sen så har jag kommit fram till att nu har man gått från att vara hobbyepidemiolog till säkerhetspolitisk expert och på sistone då elanalytiker, är att förväxla med elallergiker. Men elanalytiker. Så därför istället för veckans ord så tar jag veckans siffra.
Absolut.
Okej.
Fem var det våra friheter.
50 är vad det skulle kosta för mig idag att torktumla nere i Skåne.
50 kronor. Kronor
för en torktumling. Det är pengar det.
Mm. Du vet att det är väldigt fint du kan hänga ut.
Ja, exakt. Ute det där med torktumling.
Vad är kilowattimmepriset?
8 kronor.
8 kronor, så att det är alltså 6.
Men jag tar 8 kronor eftersom jag är dessvärre föremål för moms. Eftersom jag är privatperson.
Det är en massa watt på din torktumlare uppenbarligen.
Ja, jag har googlat det där ordentligt. En torktumlare drar mellan 2 och 10 kilowattimmar. Och jag tänker då att min är precis i mitten. Så den drar 6. Så 8 gånger 6 är 48.
Veckans siffra 50. Ja. Okej. Okay. Anna?
Jag har veckans person och det är faktiskt Joe Biden. Jag tycker inte den här nyheten riktigt slog igenom i Sverige. Jag tycker ändå att det han gjorde nu i veckan när han tog beslut om att avskriva studieskulden för otroligt många amerikaner som har liksom hamnat i en slags skuldfälla bara för att de har valt att utbilda sig. Är en exempel på bra politik och jag är imponerad att han vågade gå hela vägen även om det kunde ha gjorts i ännu större omfattning, men det här är ändå $10,000 som avskrivs från människors studieskulder, vilket jag tycker var inspirerande.
Men ej klubbat och klart?
Nej, men vi får hoppas att han lyckas baxa igenom det.
Skuldavskrivaren Joe Biden, en av Grins veckans person. Stefan?
Jag har valrörelsens ord.
Är det stopp eller?
Tveksamhet. Alltså jag har en känsla att väljare är tveksamma, veliga, mer än någonsin. Och det här kommer att göra att det kommer enorm press på inte minst partiledarna i valrörelsens slutskede och kan vinna över de här marginalväljarna för att kommer avgöra regeringsfrågan och partiernas storlekar och så. Men det som också är intressant med den här tveksamheten som gör att väljarna kanske bara vippar mellan olika partier. Vilket mandat har man efter valet? Alltså valutslag, hur ska man tolka det? Och det tror jag kan skapa både konvulsioner efter valet men också sätta sina spår i opinionsvinnarna efter valet. Så att jag tror att tveksamhet är något jag känner igen när jag pratar med människor. Alltså. Man är tveksam på både mellan partier inom de här blockerna men också över blockgränserna.
Och detta är du säker på?
Nej.
Magkänsla.
Jag är tveksam, men jag tror att jag är rätt säker på att jag är tveksam.
Ja, en killgissning. Ja. Ja.
Tack så mycket, Anna Gerin från Katalys, Stefan Attefall från sig själv och tidigare borgerliga regeringar och Henrik Mittelman, krönikör och analytiker. Tack för idag.
Tack.
Tack.
Och mer på Kvartal. Vi har ingen fredagsintervju den här veckan, istället en expertpanel om energi. Hur får vi stopp för skenande elpriser och är det möjligt för Sverige att sluta exportera el? Och kommer svenska folket acceptera en enorm vindkraftsutbyggnad? Cecilia Garme samtalar med Lotta Medelius Brede, generaldirektör för Svenska Kraftnät, Per Holmberg, nationalekonom och teknisk doktor i elkraftteknik och Runar Brännlund, professor emeritus vid Umeå universitet. Och mer, i onsdags kväll arrangerade Kvartal ett town hall-möte här i Stockholm om lag och ordning och skola och utbildning. Väljare från hela landet ställde frågor direkt till riksdagspartierna. Hela town hall-eventet finns att se och höra på vår sajt och det hela arrangerades tillsammans med Demoskop, Dagens Arena och Kulturhuset Stadsteatern. Lärdomar av 6 månaders krig i Europa. En matig artikel på Kvartal av Piotr Wawrzeniuk där han bland annat förutspår en ny stor oreda i Ryssland. I en annan text får vi veta mer om Alexander Dugin och hans värld. Dugin, vars dotter häromdagen dödades i ett attentat. Lapo Lapin skriver om visionen om ett euroasiatiskt imperium. Den ryska världen har fått sin martyr. Så fortsätt att hålla ögon och öron öppna, men läs och lyssna kritiskt. Ha en skön helg och tänk själv.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.